Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu ska jag, Leif Bratt, vara moderator i en debatt mellan Marcus Obligado från Vänsterpartiet och Fredrik Saveståhl från Moderaterna. Matchen kommer att gå i 6 ronder där vi tar upp bland annat skola, byggnation och kommunalskatt. Man kan också säga att det är halvtid i mandatperioden, så det finns möjlighet för kompanjanterna att både blicka bakåt och se framåt om hur framtiden i Tyresö kommer gestalta sig. Så, om vi börjar med ideologi som är det första temat, så skulle jag vilja säga så här att varje parti har ju som någon slags fundament, ett slags ideologi. Så först skulle jag vilja veta, vad lägger ni två in i ordet ideologi? Och sen förklara vilket typ av ideologi ni har här i Tyresö. Marcus, vill du vara snäll och börja?
Absolut, det kan jag göra. Om man ska börja prata om begreppet ideologi så kan man säga, så som jag tänker på begreppet, så är det en samling av idéer och tankar som vi olika partier eller rörelser utgår ifrån när vi formar politiken. Det kan ju vara kanske mer moderna ideologier som ekologismen och sådär, eller kanske lite äldre. Det är vad jag utgår ifrån, själva begreppet ideologi. Idéer, tankar, strömningar kanske man kan säga. Det finns ju säkert flera olika sätt att se på själva begreppet.
Ja, alltså, jag tycker ideologi är naturligtvis en bas för väldigt mycket. Det är ju en röd tråd, eller kanske en blå tråd beroende på. Men i alla fall en rak linje, något att hämta inspiration från, något att falla tillbaka på, något som kan förklara ens agerande. Eller om man ställs inför ett problem så kan man fundera över hur löser man det här ur det här perspektivet. Därför att det som är tråkigt kanske ibland med kommunpolitik är att det kan bli så väldigt tekniskt. Det är bara en krona hit, en krona dit, liksom flytta staplar. Men liksom, vad är våra idéer? Vad är det vi egentligen vill? Liksom, där måste ideologin komma in. Liksom. Annars blir det inga skillnader till slut.
Så det är er kompass när ni gör vad? Eller när ni bestämmer för ett visst vägval här?
Ja, det är väl bra om det är en kompass som inte snurrar allt för mycket i alla fall.
Precis, det kan man väl säga. En grund att stå på när vi ska liksom i vardagen fatta en massa med beslut och sådär. Någonting att vila på. Så.
Vi kan snart bilda det förenade Tyresö, jag tänkte, med inspiration från United Rush eller vad det nu heter.
Jaha, ja, det ska vi nog undvika.
Ja, det ska vi undvika.
I alla fall den första frågan. Fredrik, vad skulle du säga så här? Vad är ett fundament, alltså ideologiska fundament eller er idéportfölj här i Tyresö? Vad står ni ideologiskt?
Ja, det kan man ju alltid fundera över. Det är väl så här att Moderaterna är ju grunden ett parti som är både liberalt och konservativt. Kanske väldigt mycket mer liberalt vad det gäller ekonomi och i växande grad med tiden liberalt när det gäller sociala frågor. Men det finns väl fortfarande konservativa drag. Men om man ska dra det ner till en Tyresö-nivå ska vi säga att vi har ju väldigt mycket fokus här på i vår kommun på dels vad det gäller valfrihet, olika alternativ och att låta så att säga enskilda individer ta mer plats på, ska vi säga, politikens och kommunens bekostnad och det vill säga lämna över så mycket beslutande makt som möjligt till människor oavsett om det är skola, äldreomsorg eller vad det nu kan vara för någonting vi pratar om.
Ja, och Vänsterpartiet är ju ett parti som härrör från arbetarrörelsen och kvinnorörelsen och då är vi socialister och feminister och då handlar det om att vi ser ett samhälle där man hjälps åt, där man med omtanke om varandra bidrar till samhället och där vi hjälps åt när nöden är stor och där vi tillsammans skördar frukten så att säga när det går bra. Det kan handla om att det ska finnas tillräckligt med personer som arbetar inom välfärden, att ingen ska lämnas ute i kylan om man ska säga så. Man ska känna sig inkluderad i samhället och veta att det både finns en axel att gråta på när man behöver det och någon att dela glädjen med när man behöver det.
För jag då bara fråga så här, eftersom jag är vetenskapsman också förutom alla mina andra roller. Vad baserar ni den här tanken? För jag gissar då att Marcus vill ha det här samhället av något skäl och Fredrik vill ha sitt samhälle av något skäl. Men vad är grundet i den här olika synsätten?
Oj då. Ja, det här är ju så här komplicerade frågor. Det här brukar vi väldigt sällan prata om i liksom lokalpolitiken. Men vår grund är ju verkligen att vi har en oerhört stark tro på individer och en oerhört stark tro på, ska vi säga, fria marknader, på människors förmåga att fatta kloka beslut och faktiskt bygga, ska man säga, så här, göra det bästa av sig själv givet sina egna förutsättningar. Det är olika för oss alla, men vi tror verkligen att människor har en förmåga att liksom göra bra saker.
Ja, jag ska ge Fredrik en poäng här. Jag har också en stor tilltro till människor och det är just därför jag också ser att det finns ett behov av att vi hjälps åt, att vi tar hand om varandra, att det finns ett kollektiv där som stöttar människor så att man kan leva så rika och fria liv som möjligt. Där mycket handlar om att ingen ska slussas ut i liksom en ensamhet, en kyla. Vi ska ha en välfärd som fungerar när människor behöver den. Det ska finnas platser där vi kan mötas och alla ska ha rätt till arbete och bostad och den typen av frågor. Och den politiken grundar vi förstås i att vi, precis då som jag sa tidigare, att vi tror på människor. Liksom, att människor har en förmåga att åstadkomma saker och att vi måste hjälpas åt att ta fram det hos varandra.
Då blir min elaka fråga då, eftersom ni är så mjäkiga. Ja, det är ungefär som sockersött alltihopa. Egoism, finns inte det?
Jo, jag tror att egoism finns och jag tror att det formar alldeles för mycket av det samhälle vi lever i idag.
Ja, men det är det du ska säga i den här mikrofonen. Ja.
Jag tror att det finns en egoism som liksom gör livet lite tungare för många människor. Vi lever i ett samhälle idag som bygger mycket på att vi ska armbåga oss fram. Man riskerar alltid att dras ner av någon som är på väg upp. Och det där vill ju vi komma åt genom att bygga generösa välfärdstjänster till exempel och en gemenskap i samhället.
Fredrik, finns egoism i din världsbild?
Ja, men det gör det och det behöver inte nödvändigtvis vara något dåligt utan tvärtom kan det vara något positivt att säga att om jag satsar på något som jag tror på så kan det generera bra saker till andra människor också. Bygger jag en affär, bygger jag ett företag, bygger jag en skola så genererar det något positivt till de människorna som jag sen ska få mig en relation med. Så är det. Och det är naturligtvis väldigt viktigt att man, du pratade om arbete och bostäder och det är klart att det vill ju alla ha liksom. Och då får man fundera vad är det som är framgångsrikast. Och vi tycker att vi tydligt kan peka på att fria samhällen där man låter marknaden vara en stor och viktig del är de som producerar överlägset störst rikedom till flest människor. Därför att då får vi fler jobb, då får vi fler företag och då får vi fler skatteintäkter som vi kan bedriva gemensam välfärd för som vi alla vill ha. Det vill ju också vi ha. Alla vill ha skola och så vidare. Så att sett så, och det är väl lite så här, nu får jag väl komma in på den Richard Florida också, liksom kreativa samhällen och den delen liksom där vi liksom skapar mångfald i den bemärkelsen. Sen är det ju ett ord som också alla partier gillar naturligtvis, men du frågar vad man hur vi bejakar mångfalden liksom. Så är det med höga skatter, är det med låga skatter, är det med många regler eller med få regler liksom, hur skapar du mest utrymme för människor är ju den stora ideologiska frågan. Alla vill ju egentligen väl, det får man ju utgå ifrån i kommunpolitiken som i rikspolitiken, nästan alla i alla fall.
Ja, alltså jag tror att en avgörande skillnad här mellan mig och Fredrik eller våran syn på ideologi kanske är att jag tror väldigt starkt på det som har gjort Sverige starkt. Vi har gått från att vara ett av världens fattigaste länder till att bli ett av de absolut rikaste. Och det har vi gjort genom att ha generösa välfärdssystem där ingen lämnas efter så att säga. Där vi hjälps åt när nöden är stor och där vi också skördar frukten av det som är gott så att säga. Och det innebär att jag tror att vi kan behöva, kommunen kan göra mer för att människor ska komma i arbete. Vi behöver göra mer för att människor ska känna sig trygga när de blir äldre. Vi skulle behöva ett reformerat pensionssystem till exempel. Ja. Då tror jag att vi klarar det tillsammans. Och i det avseendet så kan det bli farligt när politiken utformas alldeles för mycket efter individens önskningar och begär så att säga. Det behöver tas in ett kollektivt perspektiv på när vi utformar politiken. Och sen är jag helt enig med att vi ska ha ett fritt samhälle, vi ska ha marknader i samhället, vi ska ha mer resurser till kultur och fritidsliv. Det ska finnas en stor mångfald i samhället. Men jag menar att en god trygghet för kollektivet, om man ska säga så, möjliggör för människor att uttrycka sig mera och leva rikare och fria liv.
Nu får det bli min tolkning och så får ni rätta till mig då. Fredrik, du tror på incitamentet som drivkraft, alltså det individuella incitamentet, då får vi någonting att hända, kan man säga så?
Jo, men det kan man väl lugnt säga. Vi har ju stora, det finns ju stora problem, därför att välfärdsstaten är naturligtvis viktig i grunden, men den bygger också murar mot människor, därför att vi har höga trösklar på arbetsmarknaden, vi har stort utanförskap. Den som till exempel inte klarar skolan eller den som kommer från ett annat land, den som har en funktionsnedsättning, har väldigt svårt att ta sig in, därför att vi har byggt ett system i Sverige, och det är inte Alliansen eller Moderaterna eller de liberala som har byggt det systemet, där vi har de här höga trösklarna. Vi vill ju slipa ner dem, därför att människor ska kunna komma till sin rätt. Det finns faktiskt att alla behövs ju faktiskt i någon mening i ett samhälle. Man kan inte säga till, som det var förut, om vi backar 10-15 år i tiden, att du kunde sjukpensionera 22-åringar och säger du behövs aldrig mera. Det är inte ett gott samhälle, och det tror jag ingen av oss vill ha, men så fungerar det Sverige ett tag. Det gör inte Sverige längre, tack och lov, för vi har reformerat många av de här sakerna för att se till att fler får plats.
Kan du hjälpa mig då och förklara vad du menar att det har byggts trösklar? Varför det liksom, om jag nu får kalla det fria samhället, där marknaden löser grejerna, då skulle det bli mindre trösklar. Vad består dessa trösklar av?
En tröskel på arbetsmarknaden är till exempel så här, att om alla jobb som finns är väldigt högkvalificerade, det vill säga om det är väldigt dyrt att anställa varje människa, så kräver du väldigt mycket av varje människa du anställer. Den som inte har fullständiga betyg eller har väldigt lång erfarenhet och så vidare har det väldigt svårt. Det vet vi, många unga människor har det svårt att komma in på arbetsmarknaden, för man kräver arbetslivserfarenhet som man inte hunnit skaffa sig och så vidare och så vidare. Och där har du ett problem att man sätter upp ribban, att den första ribban du ska hoppa över för att komma in på spelplanen blir för hög många gånger i Sverige, och det är det som bidrar till att vi har ett stort utanförskap, det vill säga vi riskerar väl att ha en situation där snart 1 miljon människor lever i någon form av utanförskap. Många av dem är dessutom dessvärre är det så att många av de här personerna är de som sent har kommit till Sverige också. Att vi inte de tillräckliga chanser att komma in.
Nu är jag taskig mot dig då, Fredrik. Det är inte jag som ska debattera med dig. Men kan man inte tänka så marknaden sköter det här? Så verkar det ju i mina ögon i alla fall som att de här mindre kvalificerade jobben, de ligger i, förenklade u-länder där lönekostnaden är väldigt låg. Så varför skulle de välja att lägga produktion i Sverige om de redan idag kan få den för en billig penning från Kina och andra länder?
Fast det där är ju intressant. Det är faktiskt inte ett självuppfyllande piano att företag outsourcar verksamheter till låglöneländer bara för det skälet. Utan det måste finnas någon form av, även liksom lagom kvalificerade jobb behöver vi ha i Sverige, men framförallt handlar det här om, ska du skapa många nya arbeten till människor och sänka trösklar på arbetsmarknaden i Sverige, så handlar det ju inte om avancerade industrijobb på AstraZeneca eller på Scania eller på Volvo, utan det handlar ju om tjänstesektorn, det handlar om, ja, även i kommunerna naturligtvis och i välfärdssektorn och så vidare, och där är ju då lönekostnaden den allra högsta kostnaden, och då blir det svårt att rekrytera nya anställda. Lägre arbetsgivaravgifter, lägre skatter skulle naturligtvis göra det möjligt för kommunerna att anställa fler personer, eller för de företag som jobbar för kommunen att anställa fler personer, så ser vi på det.
Har du några kommentarer, Markus?
Ja, visst har jag det. Man ska komma ihåg, det är viktigt att komma ihåg att vi har ju massor med saker som behöver göras i det här samhället. Vi behöver en bättre järnväg så att tågen kan rulla i tid. Vi behöver fler undersköterskor till äldreomsorgen. Det finns ju massor med saker som behöver göras. Och det är faktiskt så att om man får en utbildning till undersköterska, om man utbildar sig till undersköterska eller byggjobbare eller svetsare i Sverige idag, då har du jobb sen. Mm. Så vi vet att genom utbildning och att människor ska få en andra chans att skola om sig, så vet vi att vi kan få människor i arbete. Vi behöver större utbildningsinsatser. Och vi behöver mer pengar till välfärden så att äldreboendena kan börja anställa, så att förskolorna kan anställa fler pedagoger och så att parkskötarna kan få fler kollegor. Det finns saker som behöver göras i det här samhället, och jag tror att Fredrik här går lite över ån för vatten. Alltså vi vet ju vad som behöver till för att fler människor ska hamna i arbete. Större investeringar. Och då kan vi se det att med Vänsterpartiet då får man 10 miljarder mer till kommunerna och landstingen. Det är 17 miljoner till Tyresö kommun. Det här motsvarar alltså 30 000 arbeten. Jag tror att vi komplicerar saker om vi säger att vi bara behöver lågbetalda jobb i Sverige och det ska lösa arbetslösheten. Jag tror att vi behöver större investeringar och investeringar i oss själva, sådant som hjälper samhället framåt.
Vi behöver ju sänka trösklar så att fler människor kommer in på arbetsmarknaden. Det måste bli billigare att anställa människor, lättare och enklare att få ett jobb. Och det är också så att du var inne på det, vilket jag tycker är klokt ändå, liksom att kunna byta jobb och vidareutbilda och så vidare. Men för att göra det måste det också vara en rörlighet på arbetsmarknaden. Det har vi faktiskt inte alls tillräckligt mycket av i Sverige idag. Och då kan man fundera om man utformar sådana system. Det är ju nationell politik om man ska göra det. Genom att till exempel ha en gräns i A-kassan hur länge man kan ha den, eller om man ska jobba med den danska modellen, eller där man så att säga har en hög sån A-kassa med väldigt stor flexibilitet, eller hur man vill arbeta. Det finns olika modeller, men de flesta av de här modellerna, ska vi komma ihåg, är baserade på liksom att man ändå, det är så här, arbetslinjen, och det är liksom ändå hög konkurrensutsatta marknader som skapar arbeten, därför att det är ju trots allt också så att välfärden är väldigt viktig, men pengar växer inte på träd, och ska du ha väldigt mycket nya pengar till välfärden så finns det två sätt att göra det på. Du kan höja skatten för alla människor, eller du kan få fler skattebetalare. Fler skattebetalare tycker vi är ju en rimligare lösning än att vi har 1 miljon människor i utanförskap som då inte bidrar till samhället, och sen istället för att, så att säga, höja skatten för alla som arbetar, som då gör att det blir mindre lönsamt att faktiskt gå från att vara arbetslös till att ha ett arbete, att gå från bidrag till arbete. Det är ju ett av problemen vi ser. Människor väljer inte att ta det steget därför att det kan kvitta ibland. Och det är inte bra. Det måste vara så att det alltid lönar sig att arbeta, och då får vi också fler skatteintäkter, och då får vi mer pengar att satsa på välfärden eller för den delen en fungerande järnväg. Och där får man ju konstatera, om vi håller oss till rikspolitiken, att det har syndats i 30 år när det gäller järnvägen. Liksom. Det betalar vi för nu. Liksom. Alldeles oavsett partifärg så har alla syndat. Och det gäller ju att göra någonting åt det nu. Men det är inte Tyresö. Vi har inga spår här, så att vi slipper det.
Jag undrar det.
Vad är nyheten idag? Också eftersatt vattenledningarna. Så att om man räknar om, vad var det, 10 år, så ska vara dubbelt så dyrt att få hem dricksvatten i kranarna. För nu måste vi sköta underhållet. Så att vi har vattenledningar i alla fall.
Ja, men vi har en faktiskt, jag tror alla partier var överens med formen. Det finns en plan för det här faktiskt, som vi har jobbat med länge. Jag tror förhoppningsvis, om jag, vi kan trippelkolla det senare. Men jag tror faktiskt att vi ligger lite bättre till än en del andra på det området. För vi har länge haft en cykel för hur det här ska gå till.
Ja. Får jag kasta in en brandfackla?
Gör det.
Medborgarlön.
Oj.
Ja, det är ett jätteämne. Jag tror att det kan vara intressant ur flera olika perspektiv egentligen. Det finns ju, om man ska vara helt ärlig, så finns det liksom ett liberalt perspektiv på medborgarlön, så finns det kanske ett mer vänsterperspektiv på medborgarlön. Lite beroende på vilket där man pratar om, så tror jag att det kan vara intressant. Men, och det ska man komma ihåg, det här förutsätter ju att vi har en stabilitet i ekonomin. Det kan inte vara så att vi har medborgarlön och sen så ska människor gå hungriga för att liksom gå fattiga för att de ekonomiska systemen kollapsar, så att säga. Utan det måste ju finnas en stabil bas att stå på i så fall. Jag tror inte att det är aktuellt med medborgarlön inom någon snar framtid. Jag tror att vi behöver istället, då, som jag sagt tidigare, generösa och växande välfärdssystem som tryggar människors
levnadsstandard. Om jag gör det enkelt för lyssnare, och det skulle jag gjort innan, med medborgarlön så menar vi då att utan att ett påtagligt behov finns så ska man kunna få ett grundbidrag, ungefär som barnbidraget, så ska också vuxna få ett bidrag, och så får de välja om de vill arbeta eller inte.
Det där är ju det där är faktiskt en väldigt intressant diskussion som kanske behöver ett eget radioprogram. Mm. Därför att, precis som Marcus säger, så kan man argumentera för det både ur ett, så att säga, högerperspektiv och ett vänsterperspektiv. Och det som är väldigt intressant är, jag tycker du har en väl poäng där, för att det kräver någon form av, för blir det svängningar i den nationella ekonomin, blir det finanskris, för vi lever i en global ekonomi. Det slår mot Sverige, det slår mot våra skatteintäkter, och skulle det slå mot den här nivån naturligtvis. Därför att vi är så exportberoende i Sverige. I Finland har man väl tillsatt, om jag minns rätt, så har Finland tillsatt en utredning, den finska regeringen, för att titta på, är det här överhuvudtaget möjligt då i, ska vi säga, en nordisk välfärdsmodell som de har, som vi har. Så att vi får väl vänta på vad de säger, så kan vi väl diskutera vidare utifrån det. För att det går verkligen att fundera över det här ur flera olika perspektiv, och det är väldigt intressant på det sättet. Därför att, som du säger, Leif, Det handlar ju om vi nu tänker oss att socialbidrag eller försörjningsstödsnormen är ju någon form av grundtrygghet. Skulle vi ge det till alla, den är ju inte jättemycket va? Det kanske skulle vara mer för att det här ska vara rimligt. Skulle vi ge det till alla så är ju det en medborgarlön. Och sen är det så att de flesta människor kanske vill ha någonting mer än detta liksom, och skulle då alltså göra någonting. Sen kan man ju också fundera över, det skulle innebära att du slog ihop alla system. Du skulle kunna skrota rätt mycket myndigheter och byråkrati och sånt där som ligger kring naturligtvis. Mm. Det behövs ju bara en myndighet för detta. Myndigheten för att betala ut detta. Mm. Inte en för barnbidraget, en för försörjningsstödet till kommunen och så en för nyanlända och så en för funktion... Ja, du vet. Mm. Vi har 490 myndigheter i Sverige eller något sånt där. Så att det finns nog, man får nog räkna väldigt noga på om det där är genomförbart, är väl poängen liksom. Men i vart fall så får vi väl titta på Finland och se var de kommer i det här i alla fall. Schweiz har väl tittat på det också.
Schweiz har tittat på det och faktiskt haft en folkomröstning. Ja. 17% av schweizarna tyckte att man skulle införa medborgarlön.
Frågan var hur många var det som röstade, ja, väl rimligt.
Precis.
Så att 17% av vad?
Ja, exakt.
För att de röstar ju om massor med saker, det brukar inte vara så mycket valdeltagande alltid.
Jag tror att, om jag är rätt underrättad, Finland har två stycken, om man säger orter eller geografiska platser där man testar systemet.
Det kan stämma, jag vet faktiskt inte.
Jag känner inte till det här Finlands exemplet heller.
Jo, men jag har från vanligtvis väl underrättat håll hört att han var på väg över för att studera hur utfallet blivit. Och jag tror också i Göteborg har man försökt någon slags modell. Vi får återkomma.
Jag vet att de tittar på, eller har hållit på med 6 timmars arbetsdag i Göteborg.
Precis.
Var det äldreomsorgen?
Ja, inom äldreomsorgen. Och jag skulle säga det också att jag som vänsterpartist är väldigt mån om 6 timmars arbetsdag. Och det är också en reform som liksom kostar en del pengar helt enkelt. Och det kan ju vara intressant att lägga de pengarna på det.
Ja, men för jag då frågar hur finansierade... Vill ni tro, för vi har ju de facto haft en arbetstidsförkortning, dels i form av antal veckotimmar men också förlängd semester som en indirekt arbetstidsförkortning. Det har vi ju haft fram till 80-talet, någonting i början på 80-talet, 70-80-tal. Sen tog det slut. Varför då för?
Ja, det undrar jag också. Den frågan ställer vi oss många gånger. Det här är en modern reform som med all sannolikhet genererar fler arbeten och ett rikare fritidsliv. Och jag tror, det här är en framtidsspaning nu för Tyresö-radios lyssnare från min sida, jag tror att de moderna välfärdsländerna inom en ganska snar framtid kommer börja ha den här diskussionen på allvar. Det är så här vi bygger ett modernt välfärdsland, genom att gå ner i arbetstid.
Det är naturligtvis en, tycker jag också, en intressant diskussion. Det vill säga hur, men jag skulle nog vilja säga att jag ser ju hellre, och här är det ju så att vi tycker ju om liksom avtal och avtalsrätt. Jag tycker det är liksom så här, vill arbetsgivarpart och facklig part förhandla fram en arbetstidsförkortning på en viss arbetsplats, så får de också förhandla fram de ekonomiska villkoren för den. Jag tror väl inte på att vi ska lagstifta om den här typen av saker faktiskt. Där får jag nog säga att den klassiska svenska modellen, nu låter jag ju som Stefan Löfven, ska försvaras. Nej, men alltså, det bygger ju ändå på att vi ska inte sitta i Sveriges riksdag och fatta beslut om att nu ska alla arbeta på det här sättet. Utan det tycker jag nog att man kan fundera över på som partslösningar. Och där finns det ju olika skillnader mellan olika fackliga avtal kring arbetstid och semestrar och flextider och gud vet allt. Eller om man tittar på lärarna som har... En del lärare har ju 40 timmars vecka och en del lärare jobbar vad nu är 30 timmar, och så har de den här, vad heter det då, det heter ju tiden man ska förbereda lektioner som inte nödvändigtvis behöver ligga i skolan, och sen är det kopplat till om man, och då har man hela sommarlovet så att säga. De som har 40 timmars vecka har vanlig semester så att säga, och inte 10 veckors sommarlov, eller vad de, ja, lärarna jobbar väl lite mer än de där veckorna, men i alla fall. Så att där har man ju olika exempel, och det bygger på överenskommelser lokalt på skolor oftast liksom, att för vi har ju olika skolor här. De kommunala har ett system och de fristående har varierat, tror jag. Det är lite olika på de som finns här. Så att jag tror bättre att man lämnar över det till parterna. Sen kan man ju ha en åsikt om det. Och om man tittar på exemplet i Göteborg, så har det väl ju naturligtvis inte varit någon ekonomisk framgång för kommunen, om vi säger så. Och jag frågar mig hur länge det överlever i Göteborg, för att det finns ingen röd majoritet i Göteborg längre.
Jag skulle vilja avsluta den här halvtimmen med att ställa då frågan till er så här. Vi har ju pratat lite om ideologier och sen har vi glidit runt lite, och det har blivit trevligt och god stämning. Hur skulle ni säga, ni två då, ni representerar ju två olika politiska skolor, det lokala partiet Moderaterna och det lokala partiet Vänsterpartiet, vilken ideologisk kompass utgår ni ifrån? För det finns, om vi jämför med ta andra partier för att inte föregripa er, Miljöpartiet, där finns det real och så fundisar. Och Folkpartiet har väl socialliberaler och neoliberaler eller någonting sånt där.
Batongliberaler kan säga redan. Ja, just det. De heter ju liberalerna nu också, ska vi inte glömma.
Precis.
Så att vi inte...
De kommer påpeka det annars.
Ja, i alla fall. Varsågod att börja. Vad är Vänsterpartiet i Tyresö för ur ideologisk perspektiv? Vad är det för slags parti?
Alltså Vänsterpartiet i Tyresö, kanske mer än någon annan fråga skulle jag vilja säga, har ju formats väldigt mycket av funktionsfrågan, så att säga. Med alla människors rätt att delta i samhället oavsett funktionsvariation. Vi har ju en god vän till mig, Inge Gemmetjolo, som har jobbat med de här frågorna i årtionden. Det är ju en fråga som har format vår partiförening då, som det heter på lokal nivå, väldigt mycket. De här rättvisefrågorna, man ska ha möjlighet att komma upp i kommunhuset även om man sitter i rullstol. Man ska kunna åka på konferenser om man är förtroendevald, oavsett om man kan gå eller inte, eller om man behöver ledsagare eller inte. Den typen av frågor ligger väldigt nära hjärtat för oss, och jag tror att det formar vår politik väldigt mycket.
Får jag bara fråga då, bara för att du har tydligt, man har ju såna här olika namn för de här ismerna. Det här med att man är väldigt nära, alltså rättvisa ur funktionsperspektiv, jag vet inte vilka ord ska använda. Det är knappast marxism-leninism vi pratar om då, utan vad pratar vi då om?
Vi pratar om ett socialistiskt och feministiskt samhälle som tillgodoser människors behov efter behov. Människor ska kunna delta efter behov. Och det är ju att arbeta för ett socialistiskt och feministiskt samhälle utan att dra för stora växlar på det kanske. Det är ju förstås betydligt mer övergripande än så, men att alla människor ska kunna delta i samhällslivet och kunna söka sig till sociala aktiviteter och delta i kulturlivet och sådär. Det är ju fråga om rättvisa och människovärde och feminism och socialism.
Ja, nu ska jag pressa dig ytterligare, för man brukar då prata om utopistiska socialister, reformerta socialister och revolutionära socialister. Kan du hjälpa mig på traven? Vad är ni för sort då?
Ja, vi är den sorten som får saker och ting gjort när vi får möjlighet att sitta runt förhandlingsbordet. För att man vet ju det, att när man förhandlar med vänsterpartister, när det är vänsterpartister som sitter runt förhandlingsbordet, ja, men då blir det gratis trygghetslarm i Tyresö kommun för de som är i behov av det. Då blir det 10 välfärdsmiljarder till kommuner och landsting. Vi är den typen av socialister. Jag tycker att den här debatten om vilken typ av ism man ska avsluta ismen med blir lite irrelevant i vardagspolitiken. Vi är den typen av socialister som står på torget och delar flygblad. Den typen av socialister som är på våra arbetsplatser och pratar med kollegorna om arbetsrätten och villkoren på arbetsplatsen. Vi är den typen av socialister som sitter runt förhandlingsbordet och är kommunfullmäktige.
Då säger jag alltså att det var bättre för då satte ni 2 eller 3 eller 4 bokstäver efter, så visste man vad ni gjorde hemma.
Där. Just det.
Ja. Fredrik, vad skulle du säga då?
Ja, faktiskt får jag ändå ge en eloge nu då till Vänsterpartiet. Jag tycker att det engagemang som Inger och andra i Vänsterpartiet har haft när det gäller funktionsnedsatta eller funktionshindrade och tillgänglighetsaspekten har varit bra för den här kommunen. Det har varit en pådrivande faktor, det ska vi väl alla medge. Det har varit under många herrans år. Så är det, och det här antyder väl då vad vi är för typ av parti här. Det vill säga, för övrigt har en av dina kollegor sagt till mig en gång att det verkar vara så mycket trevligare att förhandla med Moderaterna än med ett annat stort parti i den här kommunen, för vi är så mycket snällare. Så att det kan ni prova någon gång som en uppmaning till dig, från mig.
Ja, min dörr står öppen, Fredrik, du är välkommen.
Vi är lyhörda moderater.
Ja, men alltså, det blir ju så här, vi är ju det absolut största partiet i Tyresö. Vi har flest väljare. Det är klart att det betyder att vi har engagerade människor som tycker väldigt olika saker. Då blir man ju pragmatisk i grunden. Liksom. Ja, men ett litet parti är ju lättare att säga att vi har en nisch här som vi driver hårt, medan vi får ju försöka vara någon form av pragmatiska liberaler i huvudsak för att sträva efter så breda lösningar som möjligt och alltid ha någon form av hur fungerar det här i någon Tyresö-perspektiv kan vi få det här, och sen strävar vi naturligtvis efter vad är, skapa attraktivitet, skapa utrymme för entreprenörer, skapa utrymme för en växande kommun som ändå håller någon form av balans liksom. Det är trots allt, jag brukar säga så här, det är mitt jobb är ju att få det här att hänga ihop som helhet liksom, när alla andra tycker till höger och vänster så att säga, så blir det när man är den som leder eller samordnar verksamheten i någon bemärkelse. Så att vi är ganska pragmatiska och breda som parti, det får man väl lov att konstatera om du skulle komma och lyssna på något av våra möten.
Men du kommer inte till någon ism heller?
Ja, vi är ju pragmatiska liberaler skulle jag vilja hävda.
Alltså jag tror Leif också att det jag och Fredrik pratat lite med här nu, att det kan vara svårt att liksom sätta det här, konvertera det här till lokalpolitiken, att om jag skulle sitta här och säga att ja, vi är socialistiska bla 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 liksom, det spelar väldigt lite roll för Tyresöborna när det handlar om att få igenom saker, tror jag.
Ska jag då fråga er så här, ja. Skulle ni då säga att det är lättare för riksorganisationerna att ha ismer för sig och sen får man på lokal nivå vara mer verklighetsnära, eller?
Ja, både, det håller jag med om, men jag skulle också säga, om man ska göra någon så här bredare analys, att ändå är så att ideologin är mer levande och de politiska skillnaderna mellan, ska vi säga, blocken är större i Stockholmsregionen än vad de är om man skulle åka ut i en kommun i landet där man ibland har, ja, det finns ju sådana här, där nästan alla partier är med och styr varianter och sånt i en del kommuner, och det har vi ju inte riktigt här, utan det är ju ändå så att alliansen har byggt en majoritet och vi har det, och det skulle vara klar skillnad, misstänker jag, om vi bytte ledning, absolut. Och därför tror jag att det lever lite mer i vår region än på andra håll. Men sen är det ju så att det är så oerhört mycket av de frågor vi hanterar på varje fullmäktige eller varje nämnmöte som är liksom så här, var ligger ideologin i liksom hur bred cykelbanan ska vara, eller liksom var ligger ideologin i hur många buskar vi ska plantera på den här nya parken eller vad det nu kan vara liksom. Det blir ju oerhört så här praktiska frågor. Var ligger ideologin i bygglov liksom?
Jaha, så vi kanske får se valsamverkan mellan Vänsterpartiet och Moderaterna i nästa val då?
Finns ju kommuner där de har prövat det. Senast Arboga, där Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Alliansen gick ihop för att ta över efter, var det nu, nästan 100 år av socialdemokratiskt innehav, tror jag.
Jag tror inte att det är sannolikt.
Men det är inte sannolikt här.
Men min dörr står uppe för Fredrik om han vill komma och diskutera någon sakpolitisk fråga. Sådär.
Jag hoppas att du har väl inget kontor? Jag har ett kontor.
Jo, jag har
till mig.
Det. Jag tror, bara för att spinna vidare på det Fredrik sa också, att det jag håller verkligen med om, att liksom, buskarna ska planteras, så många de ska stå i rad och så, det är inte de mest ideologiska frågorna, för att uttrycka det milt. Men samtidigt vet ju vi båda två att vi har ju stått i fullmäktige och diskuterat arbetares rättigheter och kvinnors möjligheter att delta både i politiken och i samhällslivet, och vi har ju diskuterat enormt ideologiska bostadspolitiska frågor.
Så är det.
Den finns
ju. Och för den delen också liksom så här, ska vi ha privata alternativ, ska vi inte ha det och så vidare.
Absolut.
Det är klart att det finns den typen av frågeställningar.
Absolut.
Men sen är det ju så att 80% av det kommunen håller på med är ju tämligen sånt som de flesta är överens om liksom.
Så ungdomar, då får jag tacka er för första ronden.
Yes.
Ja, tack själv.
Det var meningen att vi skulle hinna med 6, men jag tyckte det var spänstigt det här, så att det var helt okej för mig. Vi får återkomma i de andra ronderna i ett senare program. Jag ska säga till lyssnarna, vi har lyssnat på Fredrik Saveståhl med sina politiska glasögon och Marcus Obligado från Vänsterpartiet med sina ögon, eller glasögon, politisk ideologi. Tackar mina herrar, ses en annan dag.
Tack.